Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Det är mitt i semifinalköret, va? Vi var ju inne på det redan förra veckan att det är matcher pö om pö till höger och vänster. Pa, 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 pa. Man hinner knappt andas emellan och så kommer en ny match. Vad heter han nu? John där nere, va? Din gunstling Charlie som var inne...
Geniet, och... menar du?
Ja, ja, precis så. Han var inne och tassade på... Den fina, jag har ju träffat honom flera gånger, en väldigt trevlig man ifrån, vad kan han vara ifrån? Är han från Kristianstad eller Åre?
Garanterat Skåne i alla fall.
Ja, det är definitivt Skåne. Men som var inne på teorin om att lag vinner matcher på grund av eller tack vare att de inte åker buss och att det finns ett McDonald's i stan. Hans tes har ju till 99% visat sig stämma nu när vi har kommit en bit in i semifinallunken då. Den enda semifinalserien som inte håller den standarden är ju Sävehof-Skuru, där Sävehof nu mera leder med 2-0 i matcher. Så jag tänker att vi kan börja där då. Det är också konstigt nog den serien där matcherna har varit jämnast, uddamålsvinst och sen tvåmålsförlust och så. Men nu
jag leder skulle säga sen... där det finns ett McDonald's allra närmst.
Ja, det är, även det då. Ett McDonald's där jag nu och då stannar till på vägen hem.
En stödkis innan, en stödkis efter.
Ja, det är, Nacka Bollhals McDonald's har sin charm. Jag har även jobbat precis i närheten av det McDonald's. Det kan jag både innan och utan. Men ja, Sävehof ledde med 2-0 i matchen mot Skuru.
Jag har för övrigt hört att Guif en gång hade ett quiz på en av sina bussresor, apropå åka buss då, på den tiden när Sacke spelade där. Och då skulle man gissa, var en av frågorna, hur många... McDonald's cheese, eller hur många cheeseburgare säljer McDonald's i Sverige varje dag? Och då gissade Sacke på 4 miljoner cheeseburgare per dag. vilket, och jag vet inte vad svaret är, men jag vet att det inte är 4 miljoner om dagen. Men hans motivering var i alla fall, vadå, jag äter ju 4 om dagen själv.
Det fanns en tid då jag pendlade mellan Stockholm och Uppsala där jag verkligen hade varit på Sackes snitt. Men låt oss inte fastna vid det nu utan tala om... jo, men vi var i Nacka Bollhall och vi var i en matchserie som Sävehof nu leder med 2-0 i matcher. Men där Skuru har stått upp lite bättre än vad vi har förväntat oss, typ.
Var det inte samma match båda matcherna?
Exakt, var jag var min erfarenhet också. Det var, det var en exakt kopia. Man imponeras av Skuru, Nordström, Josefin Nordström börjar jättebra. Och sen i andra halvlek så överglänser bunsen henne och liksom maskineriet tuggar igång. Så att nej, det var två verkligen två exakta kopior.
Ja. Och visst är det lite, förlåt om jag stänger igen dörren på den här matchserien väldigt snabbt i ansiktet på Skuru, men visst har Skuru verkligen gjort det de kan. Alltså att de har maxat sina prestationer typ i båda matcherna. Och Sävehof inte riktigt har gjort det, men ändå leder de i 2-0. Alltså det är lite svårt att se vad Skuru ska göra för att kunna...
Skuru imponerar, Sävehof vinner.
Mm. Ja, men typ så. Vilket känns konstigt att säga, men det är väl så det är.
Absolut. Och Josef var inne på att det inte var en perfekt match från Skuru ändå i match 1. Men att det behövs något som i alla fall är i närheten av perfekt för att det ska liksom gå i match 2. Och det var väl lite samma. Frågan är väl om det finns en perfekt match i Skuru. Alltså jag tror att... det återstår ju att se då. De har ju minst en match kvar. Och det är klart, kan de komma upp ett snäpp till, det är ju deras chans. För bevisligen, om inte Sävehof tänker höja sig eller kan höja sig, så måste ju Skuru göra det ändå. Sen kanske det inte räcker i alla fall. För att om Sävehof liksom levlar upp lite grann, så kanske det inte räcker vad fasen en Skuru hittar på. Men det finns också någonting i mig som tänker att det kanske inte finns en så värst många nivåer till för det här Skurulaget. Vilket känns jävligt deppigt såklart för deras del. Så att jag blir jättegärna motbevisad. Men lite grann så känns det. För jag tycker de har lagt taktiken rätt. Fått utdelning på det de kan få utdelning på. Sen att de bränner en del lägen, det hör ju också till. Att de skulle sätta precis allting. Visst, det kan hända. Det var det som hände hör mot Önnered i första matchen. Vi kommer väl komma in på den snart också. Så att det är ju något sånt nästan då, att precis allt ska gå emot Sävehof och Skuru ska få ytterligare lite till med sig.
Ja, det enda som jag, och det som kanske är närmast, lite närmare till hands än att liksom Bunsen inte ska ha en enda räddning, det är väl att Skuru, alltså deras försvar och målvaktsspel orkar lite längre. För att det känns som att det håller en väldigt hög nivå i, ja, framförallt 30, men så kanske lite till i andra halvlek. Och sen så, liksom, så faller det lite platt. Nu i Nacka så testade de att byta in Moa Björk. Fick inte riktigt någon utdelning på det heller. Liksom. Men att de har inte riktigt orkat eller klarat hålla uppe nivån i 60 minuter. Då ska jag säga så att jag har reagerat på att de ändå byter ganska mycket också, så att jag tror inte att det är nödvändigtvis energin liksom som det är slut, utan de bara det går inte. Och det är väl också Sävehof liksom, apropå maskineriet, att de liksom de tuggar på och fortsätter med sina grejer, och även om det kanske går lite hackigt första 20-30 då, så ger det betalt efter 60 minuter.
Och det är väl det som jag upplever som lite knäckande för Skuru, att även att Sävehof inte riktigt kommer till sin maxprestation, så vet de att så duktiga spelare som vi har och så liksom trygga som vi är i vårt grundspel, så om vi bara gnuggar på, även om vi ligger under med 2, 3, 4 mål, så rätt vad det är så kommer den här tyngden, rutinen, klassen eller vad vi nu ska kalla det, att liksom ge frukt, och då kommer vi rulla över det här Skuru, och det gör det svårt för mig att se att Skuru ska vända på det här. Och de ska ju ner på tisdag dessutom till Partille, och där är det ju erkänt väldigt svårt att vinna.
Det får ju vara någonting som vi såg i herrarnas kvart 3 då, för där det nästan räckte för många. För det blev ju ändå 3-0 i alla, men det var ju just i den matchen som Guif var väldigt nära och skälla mot Sävehof, och Skövde tvinga fram förlängning mot Ystad och jada. Så att det, hoppet lever ju för Skuru, men jag håller med dig, det är fan knäckande att vara nära, så nära 2 gånger och inte få utdelning, och då vet man att det finns lite mer att ta av Sävehof också.
Å andra sidan, de har testat några grejer, fått träff på dem, kanske testar de några nya nu, och så hoppas vi för deras skull att de träffar någonting där då. Om vi istället väljer att rikta blicken mot den här då lite märkligare semifinalserien, där Hör slog Önnered i första matchen med 30-16, 14 måls differens, och sen då efter att Hör tog en bussresa upp till Göteborg och Önnered, så blev det istället Önnered som vann med 24-21. Vad fan var det som hände, Charlie?
Ja, var det någon av er andra som såg den här matchen, eller? Josef, du har ju järnkoll på den här. Alltså, Min bild är att... hur fan ska jag säga det här nu utan att låta dissig?
Ska jag säga det?
Ja, säger du då.
Ja, alltså Önred var ju helt bedrövliga i 50 minuter. Alltså jag tycker att Jenny Linnell sa det väldigt bra i typ så här matchminut 48. Och de hade ett jättefint anfall. Och då sa hon det så här typ att det där var typ Önreds första anfall. Där de så här hade 3-4 riktigt bra passningar och bollsläpp i rad. Annars så var det liksom ganska undermåliga handboll. Och apropå att så här testa lite nytt... som Skuru kanske ska göra då. Så Önred, första 5 minuterna, då hade de ju slängt ut alla kort på borden. Liksom. Började 7-6 ja. Och 5-1 och gick ner till 6-0 och 6-6 och allting. Liksom. Men sista 10, då jävlar så hände det någonting. Och det, jag menar, allt innan det är ju bara en transportsträcka kan man ju säga. Så att, för att då var Önred klart bättre än Hör. Som visserligen fick lite utvisningar och ett rött kort också på lilla kantrottan Gullberg. Ida Gullberg. Därför övrigt, det var ju min favoritstund i hela matchen.
Ja. När det, var sjukt det var, eller?
Fanny Elofsson, eller under det var 6-5 och Fanny Elofsson glider igenom 1-2 och Gullberg gör något typ av fälleben på henne. Alltså det såg inte, absolut inte ut att vara meningen och hon föll ganska olyckligt och det såg ganska dramatiskt ut. Mm. Lite så där faceplant-aktigt liksom.
Och så, ja, hon försökte typ ta en styrmer och så blev det att hon kom lite från sidan och som du säger klippte både ben och kropp samtidigt på den.
Ja. Och så ligger Elofsson där och då smyger det in en liten gubbe. Från rad
ett. Så himla lite.
Han är liksom så här. Hade du sett en hatt på honom, ja. Så är det ju han gubben i macken var är min vita Opel. Ja, men det var så här, vad var det här för gubbe?
Men det var just det.
Han bärsjacka.
Han var nödvändigtvis inte så kort, men han liksom hade den, han hade en aura av att han var en liten gubbe. Så smög in.
Jag ska säga så här, Josef, och jag ska lägga upp det här klippet på våra sociala medier. Att efter att du hade sagt så, du klev också in en gubbe från läktaren. Och så, jag behövde titta på klippet på 2-3 gånger innan jag fattade så här. Ah, där kom han. Han är snabbt inne.
Exakt, och också snabbt ut. Det var lite som att
Vad gjorde han där?
Bara, han kollade, det var lite som att han sett en bilolycka lite så här. Att jag borde inte titta, men jag smyger in och så slår jag ett getöga och så ut fort som fan igen.
Fan, jag vill veta vem han var, ja. För det är liksom så här, man tänker att okej, det måste varit Fanny Elofssons pappa, ja, eller så här, vem knallar in på planen annars när någon liksom så här, en handbollsmatch, en spelare får en smäll och bara nej, nu ska jag in här. Alltså så här, men tänker jag har ingen aning vem men det kan vara, jag måste veta vem han är.
Är det en liten efterlysning vi gör här nu? Vi efterlyser den lilla gubben
med den vita Opel. Ja. Men ja, Josef, du sa det utan omsvep,
ja.
Utan lullull. Om jag då ska försöka säga någonting som jag faktiskt som är positivt för Önreds del, så är det att jag fan är imponerad över att man kan repa mod. För de var totalt överkörda i första matchen. De är nästan överkörda i 40 minuter i den här matchen. Alltså anledningen till att det inte står 2-0 här, det är för att Hör släpper garden och liksom unnar sig och var lite halvskarpa bara. Alltså jag vet inte, till att börja med så gillar jag att Önnered ändå så här, okej, vi måste ha ett motmedel mot det vi fastnade i. Och så är det så här, nu börjar vi 7-6. Okej. Anledningen till att man börjar med 7-6, såklart för att få ner Hörs försvar, då kan de inte flyga ut lika mycket, bla 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 bla. Okej, so far so good. Men de börjar ju med så här 5 tekniska fel, inte i rad, men hur många gör Hör i öppen kasse, hur många kontringar gör de, hur många missar de? Ja. De hade kunnat leda med, alltså jag vet inte, de ledde med 4 eller 5 i halvtid, de hade kunnat leda med 7-8. Och det var samma, sen bara liksom de följdes åt hela den andra halvleken så där. Samma Hör unna sig och slarva lite grann, och när det är så här 15 minuter kvar, då leder ju fortfarande Hör med 4-5 och allt under kontroll. De känner ju att det här, inga problem. Vi tar McDonald's på vägen hem. Det är hur lugnt som helst. Och då är det liksom, de får en dubbelutvisning. Och den är för övrigt också så här, jag tror inte ens att Önnered vinner den dubbelutvisningen nödvändigtvis. Utan det blir 1-1 eller 1-0 möjligtvis till Önnered. Så det är inte heller så att där blev startskottet. Men på något jävla vänster så är det som att liksom, ja, Önnered får in några i rad, hör slarva lite grann, det blir några kontringar. Och så kommer de i kapp och så får de den här vittringen. I det skedet så kliver ju också framförallt Linnea Särebon fram. Och bara är sådär bulldozer som hon kan vara. Och Jenny Sandgren. Alltså hade hon 3 räddningar i första matchen eller något överdrivet. Men hon landade på över 50% den här matchen. Det är ju... Man måste ju ha sina bästa spelare på sin bästa nivå. Och Jenny Sandgren överglänste Gry Bergdahl och överglänste alla andra målvakter i den här matchen. Och då kan hon vinna. Men det är fortfarande så att, som du säger, det är liksom 60 minuter plus 45 minuter. Så är Hör helt dominanta i den här matchserien. Och så lyckas Önnered ändå. Det är strångt, men det är också lite sjukt att det ska räcka.
Ja, men och för det är också det att det är klart att Hör gör Önnered dåliga och bla bla bla. Men det är lite som du säger, så här, en del tekniska fel som Önnered gör är ganska huvudlösa. Liksom. Så det är också lite så här att det inte nödvändigtvis alltid Hör som provocerar fram tekniska fel eller sådär. Men för att jag var lite raljant, jag ska vara lite positiv också. Jag vill också, precis som du, understryka kring Jenny Sandgren såklart. Och sen så, för Jenny Linnell var lite kritisk också i sändningen på Simor där kring att de började i 7-6 och att de testade lite olika grejer från start. Och men jag tycker... Det beror lite på hur han resonerade fram det, så kan jag tycka att det är helt fantastiskt just det där med att, som du är inne på, okej, inte låta Hör tugga fradga från minut ett, utan liksom så här, tryck ner dem, låt oss domdera matchbilden, hur vill vi att Hör ska spela försvarsspel. Och på så sätt, inte nödvändigtvis att han, kanske tanken var att vi ska spela 7-6 i 60 minuter och vinna på det, utan liksom att såhär, nej men vi vill bara fucka lite med deras rytt, de ska inte få den starten, och just det där var så där det som är Hör, och just det här med det offensiva försvarsspelet, eller aggressiva.
Jag gillar det. Det var ju precis det här jag gillade när Skövde gjorde mot Önnered i kvarten också. Men man önskar bara att man hade kunnat säga, och det här taktiska genidraget gjorde att Önnered kunde ta greppet om det här. Bara nej, det här taktiska genidraget, genidrag eller ej, gjorde att Önnered släppte 4 öppen kasse och låg under direkt.
Ja.
Så att det var alltså så här, men någonting kanske det ändå gjorde då. Att de inte, alltså så här, de kanske ändå kände att det var en lite lugnare start på matchen. Och så här.
Men också det mot slutet när de, någon typ av 5-1 slash punktmarkering på Isabella Andersson, den får man ju säga gav betalt.
Absolut.
Och den ska bli intressant att följa, just den taktiska detaljen, jag ska säga, i match 3. För det känns ju som, även om Önnered vann, så behöver de ju fortfarande göra någonting.
Precis, men nu har de spelat ut 2 kort då. Så jag ska hålla räkningen på dem. 7-6 spelet utspelat. Man kan spela kortet igen. Men punkten mot Isabel Andersson utspelat nu också. Nu kommer ju Hör, om de inte redan fattade att det var en möjlighet, så kommer de ju liksom gnugga på det. Men det är, nej fan, det är alltid spännande det här, se vad som händer till match 3.
Det här är det bästa med bäst av 5, att man får de här kort utspelade. Nu ska vi se vad det finns för motdrag, och så får vi se vad det finns för motdrag på motdraget och sådär. Det gillar man. Christian Bertsson, hatten av, om inte annat för det taktiska, så att du bara får spelarna att tro på det efter att ha torskat med 14 och sen ligga under med 4 i halvtid. Alltså alla vi som ibland behöver gå till en psykolog, eller alla lag som letar efter en idrottspsykolog. Alltså,
eller köpa alla vi som Bertsson behöver köpa 4 cheese ibland.
Ja, exakt så. Alla vi som bara behöver stanna typ på Donken, fylla på där för att sen slippa gå till en psykolog. Ja, Berntsson verkar ha grejen. Jag kommer ringa honom på måndag och fråga hur fan det är man ska se på livet. För
fråga om den här lilla gubben också.
Ljus. Ja, det ska jag absolut.
Om du ändå har honom på tråden.
Två grejer. Hur ska man bli så ljus i livet så att man tror på det efter att ha förlorat med 14 och sen ligga under med 4? Och var kommer de små männen ifrån?
Precis. Och tredje frågan. Vad köper man sådana där beige jackor som bara små gubbar har?
Det är frågor jag ska ställa till honom. Frågor jag ska ställa till er är mer relaterade till handbollsligans semifinaler då. Och jag tycker att vi börjar i den som numera då står 1-1 i matcher. Som har lite samma upplägg som den vi precis pratade om. Där Kristianstad tvålade dit Bajen rejält på sin egna hemmabana. Men där idag då IFK Kristianstad istället behövde åka till Stockholm och Jerkahallen och åkte på lika mycket pisk där.
Ja, jag tänkte precis säga det. Apropå att Skuru-Sävehof var, alltså match 1 och match 2 var kopior, så var det här ju spegelvända kopior i princip. Där match 1, som jag för övrigt också då räknade hem att jag sa att Kristianstad kommer vinna med 7. Även om de bara vann med 6. Men det kändes som att Hammarby fick lära sig lite hur det funkar i en semifinal. De har inte varit där, och kvartsfinalerna var ju aldrig riktigt den där slutspelstämningen. Alltså läktarna var inte slutsålda. Det blev inte samma intensitet som vi nu ser. I alla fall i den här matchserien. Och samtidigt som Kristianstad då, jag har inte sett alla deras matcher, men enligt många så var ju det deras absolut bästa 30 minuter de har gjort på hela säsongen. Liksom Marcus Olsson gick på vatten, Filip Henningsson bombar in, ribba in från 11 meter. Alltså det mesta gick ju Kristianstads väg, och då kan det ju fort bli 6-7 bollar. Och så är det ju också lite det här apropå psykologi, att jag tror att det var viktigt för Hammarby, även om det egentligen inte betyder någonting, att de ändå vann andra halvlek för sitt eget mentala, sin egna mentala hälsa liksom. Och också just det där att de har ju alternativ som kan liksom ändra matchbilden lite. Även om såklart andra halvlek präglas ju extremt mycket av att Kristianstad ledde med 8 bollar.
Du var ju på plats, Emil.
Du var på plats.
Jag var inte på plats i just den här matchen faktiskt. Det var ju du, Charlie, däremot.
Men va? Jag tror du menar, vi pratar om returen.
Nej, vi har faktiskt inte gått över dit. Jag märker att det zonar ut lite under tiden Josef
pratar. Nej, men
det är helt okej.
Jag hörde allt Josef sa. Men han sa ju att det var en spegelvänd kopia och Hammarby fick ut allt och bla bla bla.
Nej, Kristianstad fick ut allt.
Ska vi prata om den matchen?
Ja, vi kan prata om
det. Vad finns det att säga om den första matchen? Den är väl...
Den är redan spelad.
Swoop. Eller den lilla färdigfikar?
Ja, absolut.
Absolut. Det man kan säga om den andra matchen då, som jag faktiskt var, precis som du säger då, Charlie, på plats på, var ju att... Dels så fanns det ett tifo som jag vet inte om det har snackats om det på sociala medier eftersom jag inte har varit in där. Men jag gissar att åtminstone kommer göra det då. Hammarby kastade ju ut från sin fanssektion en massa konfetti som gjorde att matchstart försenades med 7-8 minuter eller så. Det låg helt enkelt massa papper och skit på planen. Redan där fick jag känslan av att... All right, det här tycker nog Hammarby-spelarna är rätt nice att stå under en... tre läktare som ropar om att Bajen är bäst och så. Medan Kristianstad-spelarna förvisso då ackompanjerade av sin IFK-klack som åkte upp med en buss och så. Säkert hade det lite i ryggen, men ja, blev nog lite mindre till mods under de 7-8 minuterna. Och sen när matchen drog igång, då blev det ju, och nu har jag inte skrivit ner här, men 1, 2, 3, kanske 3-0 till Hammarby. Och sen så höll det i sig ganska länge. Jag tror det tog en kvart innan Kristianstad gjorde sitt andra mål. Och då var det typ så här, första kanske var ett i öppen kasse och andra en straff eller så. Det kändes som att Hammarbys försvar var så jävla bra.
Ja, det som förvånade mig lite då med match 2 är att jag tänker på returmatchen i kuppen och även annandagsmatchen som du var inne på tidigare. Det kanske inte var i sändningen då, det kanske var inför. Vi snackade lite om den. För den vann ju Kristianstad också väl? Ja. Mm-hmm. Att det som jag har imponerats av Kristianstad är att de verkar inte vara så jävla brydda av det här som alla vi andra är brydda av, att Eriksdalshallen är så jävla jobbig. Liksom. Jag är den första att skriva under på det. Kristianstad har ju varit svinkola. Och så här, ja, vi torskade hemma första cupmötet. Vi åker ändå upp och håller oss kyliga här. Och, alltså, så, och det gör inte alla lag. Men den här matchen såg det ju ut som att de var som vilket annat lag som helst. Att fan vad jobbigt det var här att alla står och skriker och hatar oss. Och bara för att Hammarby spelar ett kantigt, taggigt, vad man nu vill kalla det, försvar, så hittar de inte några lösningar. Det är första gången jag ser det från Kristianstad. Och då ser det verkligen ut som att Hammarby har världens bästa försvar. Men jag undrar vad det var. Förresten, jag uppfattar inte det. Vad ser du då?
Ja, han var skadad.
Han var skadad idag, ja. Okej. Och Marcus Olsson bombade inte in. Han hade ju gjort 28 mål på de 4 mötena innan semifinalen lagen emellan. Om man räknar in cup och allt sånt där. Och så gjorde han 5 väldigt enkla mål i första matchen. Och nu hade han supertungt, 2-6. Och han fick stryk direkt. Liksom det första skottet han tar så liksom ligger han kvar efteråt för att Vik Rydberg eller vem det är har varit ute och gjort något och så här. Och det tilläts. Och sen så var det liksom som varje gång så fick han en jävla en i sidan. Och så var det så här, jobb idag på jobbet för Mackan. Och så Filip Henningsson svinnade upp dem i krysset. Allting flöt inte för Kristianstad. Medan Hammarby bara, fan vad de flög fram alltså.
Det är en liten grej tycker jag med det här Kristianstad, att trots sin stora trupp och många kompetenta handbollsspelare så är de fortfarande, i alla fall nu när Cederholm är borta då är de väldigt beroende av att Helt Jepsen och Marcus Olsson är bra. Och det var de inte idag. Och om det sen har med bussresan att göra eller om det har med Vik Rydbergs aggressiva försvarsspel att göra eller Hammarbys kantiga, vad vi nu ska kalla det, försvar där Max Gogos går upp och skickar in dem mot de stora treorna att göra. Det vet inte jag. Men de två var inte så bra som de brukar vara. Och det här IFK Kristianstad har inte någonting att då sätta in som är tillräckligt bra för att skaka Hammarbys första sjua. Och Hammarby behövde liksom inte riktigt byta runt ifrån den sjuan idag.
Nej, och jag tycker väl också att Kristianstad har ju inte heller, det har vi pratat om förut, men de har ju inte så många alternativ heller. Alltså så här, de har inget annat försvarsspel att laborera med. Eller liksom, de praktiserar ju ett 7-6, kanske inte alltid så fantastiskt. Eller det finns andra lag i den här semifinalserien som gör det bättre än Kristianstad.
Så att visst har de inget riktigt 7-6? Alltså de spelar 7-6, ja. Men de har inte ett 7-6.
Det vill jag påstå. Ja, nej, de ligger bara och rullar. Så det är lite av en Hail Mary för dem, känns det som. Det känns inte, eller ser i alla fall inte ut som att det är någonting de tränar speciellt mycket på. Det som jag är också, jag tycker också att Mattias Helt är ju beroende av Marcus Olsson. Att han, alltså, jag blir psykad varje gång du ställer upp Emil.
Ja, förlåt, jag skulle bara...
Nej.
Jag gör ju Charlies power move. Jag måste bara kolla så att jag har ladd i minneskortet, men det har jag.
Bra. Och Marcus Olsson, han har ju också i princip bara en växel. Visserligen är ju det för det mesta femmas växel så att säga. Men han gör ju sin grej, han tar sina skott. Och om man då som försvarsspelare liksom får till den här aggressiviteten så kan man liksom stoppa honom inte, absolut inte enkelt, missförstå mig rätt. Men det kommer inte några supersnärdiga inspel eller några, något annat så mycket, utan han är ju liksom en gåpåskytt.
Kort fråga bara, vet du vem som fick matchens lirare? Framgick det genom tv-sändningen?
Nej.
Jag hade nog stängt av då.
Vik Rydberg.
Jaha.
Tycker jag var förvånansvärt bra av de som utser matchens lirare. Ofta tycker jag att de bara straight up går på den som har gjort mest mål och så. Men Vik Rydberg, att han då tillsammans med Bayerns övriga försvar då plockar bort Helt Jepsen och Marcus Olsson. Det är ju där de vinner matchen. Väldigt bra av den som utsåg matchens lirare.
Ja, 100%. Och att det är en stor skillnad också i Heide gör ju en bra mycket bättre match än vad han gjorde i Kristianstad. Även om Linus Berg kom in, men som sagt, då låg Bayern redan under med 8 i Kristianstad arena. Men nu kom han igång från start och liksom Gustav Banke gjorde också för övrigt en grym match.
Mm. Han blev ju för övrigt matchens ledare i IFK Kristianstad.
Ja, med all rätt. Och det var också lite talande för det, tycker jag, apropå Kristianstads liksom bristande alternativ. När de då, att de bytte ut en bra Gustav Banke i hopp om att Leo Larsson ska rädda allt, i princip.
Ja, alltså, ja, du vet, Banke var ju, ja, ni, alltså... Precis, vad ska du ha? Banke var bättre än Heide, ja. Som vi liksom tycker var herr Jösses bra.
Exakt, men det är ju också en sån där grej. Så här, ja, men jag slänger in, det har man varit med om. Man slänger in andra keepern och hoppar att han räddar allt.
Jo, men efter ett tag, och det där ser man ju när man är på plats i en så pass liten och tajt arena som Eriksdalshallen ändå är, att man ser samspelet med Stian försöker någonting och så kommer Uffe Larsson upp och sen när det är en kvart kvar och de ligger under med 8 och Uffe Larsson kommer upp och visar sin taktiktavla där han har ritat upp något nytt och Stian bara tittar på den och bara så här, ja, alltså absolut, ja visst, vad fan, vi kan testa det här, vi kan slänga in Leo, vi kan, ja visst, det är en kvart kvar och ligger under med 8, ja, vi kör vad fan som helst nu. Det är ju känslan när man byter in Leo Larsson också, att så här, ja visst, varför testar vi inte det här? Ja.
Lite så.
Nej, ja, och sen starten och de fortsätter rida på det, alltså det, jag vet inte, det är liksom rent. Bara om man tittar på statistiken så tycker jag inte Kristianstad är så jävla dåliga. Det är, alltså så här, de missar inte jättemånga skott.
Nej, ganska många tekniska fel.
Ja, det är ju det. Alltså de har ju liksom ja, några fler passmissar och någon tappad boll mer än Hammarby. Men Hammarby gör ju också sin beskärda del tekniska fel. Det är liksom inte, du kan inte förklara de här 6 målen med liksom att, alltså det är 6 tekniska fel fler från Kristianstad, tror jag inte. Men det är ju någonting som bara gör att de inte kommer till avslut eller liksom inte kommer till rätt lägen, och som ni har varit inne på att Marcus Olsson har 2 på 6, Helt har 0 på 2, då är det liksom så här, fan, Bosic han har 2 på 3, Henningsson han gör 2 på 4, alltså det är liksom inte så här någon har 0 på 11, utan det är ganska bra.
Ja, men Marcus Olsson
på flera spelare. Ja,
Marcus Olsson, liksom. Helt och Hallbäck, alltså de har ju inte speciellt många avslut ihop sett till speltid.
De gör 3 mål ihop.
Ja, och Frände Öfors var inte heller speciellt delaktig. Selin.
Precis, det som förvånar mig mer är ju Kristianstads kanter som alltid känns det som. Höger eller vänster, oavsett vilket. De har 5 på 5. Varje
ja,
match
men, ja,
på höger och vänster sida.
Liksom. Ja, precis. Och nu hade han 3 på 5. Men jag menar så här, man kan också fan ge honom 10 lägen då. Eller, alltså, men det är väl också en del i Hammarbys.
Jo, men de kom ju knappt dit. Likt på samma sätt. Nej, som Hammarby exakt. Kom ju inte dit heller. Alltså Hammarby i första matchen var ju inte, alltså Hammarby kom ju knappt till något vettigt avslut. Och det var och omvänt idag då liksom. Det var verkligen... Alltså...
Men det var det som det gör att jag har lite svårt att faktiskt ta ett grepp om det. För att liksom man fick en känsla när man såg matchen av att det var fan vad Hammarby lyckas med allt och Kristianstad misslyckas med allt. Och det är ju på sätt och vis rätt. Men det är ju inte på grund av att Kristianstad hade 20 tekniska fel. Eller att, som jag säger, att alla hade 1 på 4. Det är så, därför är det så jävla svårt att säga vad det är. För liksom, jag kan tycka också att som, alltså, det borde... Jag tycker det finns spelare i det här laget som... jag tänker framförallt på Zoran Bosic. Han borde passa bra mot Hammarby. Och jag tycker inte man får ut tillräckligt av den spelaren idag. Men han gör 2 på 3. Och alltså, så här, vad kan man begära? Han får ju alltid bara spela 5 minuter på halvlek. Ja. Ska han liksom, ska han vara en matchvinnare för dem idag då? Jag vet inte fan.
Nej, och han var nära på att ha 3 på 3 egentligen. Men om vi blickar framåt då. Ni har ju tippat den här matchserien lite olika. Charlies tipp,
ja, mitt tips 3-0. Är ju kört då.
Ja, det är ju kört.
Vanligt, alltså.
Ja. Josefs 3-2 till Kristianstad. Ligger du kvar i det eller har du sett någon tendens?
Nej, jag ligger kvar i det. Det enda då som skulle kunna få mig att ändra det, det är ju lite det här kring Cederholm och Espen Christensen saknades ju idag, och nu är det ju match redan imorgon när det här släpps då, tisdag.
Tisdag, fredag har vi ju. Ja. De två kan vi ju redan nu ringa in.
Ja, och jag menar att utan att jag vet knappt vad det är de har. Vad de har. Varför de saknades idag. Men att det gör skillnad alltså. I bredden hos Kristianstad. Så det ökar ju Hammarbys chanser att kanske knipa en match i på tisdag då, framförallt.
Det ökar deras chanser, men det är det här som är... Det här borde ju vara Kristianstads absoluta fördel. Kristianstad borde ju älska att spela lördag, tisdag, fredag. För att de har den breda truppen.
Ja, fast det har de, ju bara har de så
nej,
bred
exakt.
Trupp då?
Nej, det vi har kommit fram till att de inte har. Men de har ju, där de har bredd är ju ändå så här, de kan ju... Det känns ju nästan som att oddsen... Alltså det blir ju rättvist om Espen inte är med. Alltså för då har också... Då har
är det en bara målvakt mot en annan
målvakt. Ja, men lite så. Och hand upp här då, liksom, jag tar på mig den. För Linus Berg gjorde sin bästa match för säsongen också i match 1 då. Så att efter att ha blivit lite halvsågad. Så att, men Haider måste vara bra. Och banken måste vara bra. Men då är det ju Even Steven, menar jag. Och så här, ja, om Ceder inte med, då ska Kristianstad klara sig med en vänsterhänt höger nia. Ja, typ som Hammarby då. Så att, de borde fan i mig... Nej, Kristianstad ska inte kunna ha det som en ursäkt.
Nej, absolut inte. Men högsta nivån, Ceder Hallbäck, där är det ju ändå skillnad. Och eventuellt då om banker då, som har gjort 2 bra matcher... alltså, för varje bra match så ligger det ju en dålig match lite närmare, så att säga.
Funkar det så med sannolikhetslära verkligen?
Ja, ja, i sport gör det det.
Exakt. Exakt. 100%.
Fan, han har varit bra hela veckan här nu. Inget bra.
Ja, men det där vet man ju. Det är ju så gammalt. Och, så här, ja, men, och Marcus Olsson till exempel. Han gör ju inte 2 så här dåliga matcher idag. Han kommer ju vara grym på tisdag.
Nej. Ja, men det håller jag med om. Ja. Marcus Olsson gör inte 2 dåliga matcher i rad. Men för att en spelare är bra några matcher i rad, gör inte det att hans sämre match ligger närmare till hans.
Självklart gör det det.
För varje vinst kommer man närmare en förlust.
Exakt. Exakt.
Det är 100%. Vad fan, är inte du lärare? Ja.
Ska vi kolla mer i era tarotkort eller ska vi gå vidare och prata om,
ja,
prata
om... Tänk att 30% av våra lyssnare, våra kvinnliga lyssnare, tror på tarotkort.
Ja, det var tur. Då,
vet du vad, Josef? 100% av dem kommer tycka att du är vår bästa gubbe.
Ja, det är i och för sig. Mina tarotkort har legat jävligt bra i år. Det har de.
Och jag tror att 90% som lyssnar på den här podden håller med mig och Josef om att för, alltså, en målvakt som ligger på över 30%, det är ju bara en tidsfråga innan han halkar ner.
Ja. Ja, verkligen.
Åh, gud. Åh, gud vad dumt. Nu måste vi gå vidare och prata om... ja, men vi kan ju prata om en väldigt iögonfallande insats från en spelare som jag tror kommer kunna göra det igen och igen och igen. Och då pratar jag om Elias Skippa Göte. Missade jag eller sen där, men det får väl vara hänt då. Sävehof slog ju Ystad IF med 31-26 i en match där det absolut inte såg ut som att Elias hade missat stora delar av säsongen.
Alltså i hans fall så är det ju så här, för varje match som Elias Chippagötu gör mer än 10 mål så kommer han närmare en match där han gör 20. Han är liksom inte med på, han är ingen vanlig människa. Så han är inte med på den grejen.
Ja, men det var ju många som varnade för så här, nu kommer Kim Anderssons slutspelsform igång. Och man var så här,
inte jo, än.
Kim är Kim. Det är bara det att Elias är också Elias. Han gjorde 12 mål och var det 6 eller 8 assist? Jag slutade räkna efter ett tag. Men det är alltså en fruktansvärt imponerande insats av Elias framåt och Sävehof kollektivt bakåt, säger jag. Vad säger ni?
Jag sa ju väldigt mycket under matchen som jag kommenterade. Så att, men mina bestående intryck är ju lite grann, om man kan dra paralleller till det Kristianstad vi såg idag, att det krävs mer av Ystads go-to guys för att de ska kunna rå på sig. Det är liksom inte, jag förväntar mig mer av Jonathan Svensson, förväntar mig mer av Kim Andersson, förväntar mig mer av Julius också, även om han gjorde en okej första halvlek framförallt. Sen var det ju oerhört glädjande att se så här, Filip Stenmalm var Ystads bästa spelare i båda ändar. Och det var kul att se. Jag tycker Kraft gör en jävligt bra match. Alltså det finns positiva grejer att ta av. Jakob Nygren, han kommer in, är ju helt sinnes.
Ja, det var otroligt faktiskt.
Ja, det är fan otroligt. Men det är liksom inte det som kommer göra det för Ystad. De behöver leverans från sina tre stora på 9 meter, om man får kalla dem det. Och det är mina bestående intryck.
Ja, nej, men, och jag tycker inte heller riktigt att Ystad kände som att de var i slutspelsmode riktigt. Apropå intensitet och Hammarby och Kristianstad och sådär, så tycker jag inte att... Sävehof är ju ett mini-Hammarbylag. De klarar sig gott och väl utan den här liksom att stå och tugga fradga. Ystad behöver lite mer, även om de inte är liksom något bröligt gäng. Men de behövde lite mer av slutspelskaraktär, vilket jag tror att de
kommer... De är väl det i jämförelse med Sävehof?
Precis.
Om vi pratar om så här, att få matchen dit man själv vill, så Ystad vill ju få matchen till att handla om kött, kilo och bröligheter. Det är ju deras superkraft gentemot Sävehof.
Exakt så. Och jag tror att de kommer lyckas med det bättre nu i match 2 med hemmaplan och att liksom det här lite kniven mot strupen, eftersom match 2 är så viktig. Men den här första matchen så var det inte riktigt det var inte riktigt ett slutspelsysta som vi lärde känna förra året framförallt.
Nej, och det kan väl vara en typisk sån grej som ändras från hemma till borta.
Absolut.
Plan. Och nästa match är det ju hemma i Ystad. Och där är jag helt övertygad om att det där som man pratar om, att ha dagen eller vara påkopplad eller vad det nu står rätt bakåt, det kommer ju finnas i Ystad.
Ja, exakt. Och sen är det ju lite nu upp till vad gör Sävehof, för att jag tror inte att... Apropå Kristianstad i Eriksdalshallen, så tror inte jag att Sävehof själv är i byxan av att åka till Ystad Arena. Utan de kommer ju gnugga på och göra sin grej. De är så jävla coola och kyliga hela tiden. Så att det blir en jäkligt spännande match i kväll, va?
Precis. Men får jag fråga en sak då bara av... Bara för att jag själv inte har något bra svar på det. Vi snackar om... Vi hamnar alltid på Elias Chippagötu Sävehof av en anledning. Han gör precis som han vill i den här första matchen. Han landar på 12 mål. Jag vet inte hur många av dem som är straffar, men det är skitsamma. Han har säkert dratt på sig flera av dem själv. Ligger bakom ett gäng assist. Ligger bakom allt. Liksom, de han inte har direkt framspelning, känns som att han har en Gretzky assist på. Liksom. Hur ska man få stopp på honom? Det är en fråga som aldrig ställs, förutom till alla tränare som ska försöka få stopp på honom och ändå aldrig lyckas. Hur skulle du göra, Josef?
Ja, kul. Bra fråga. Så här, rent taktiska drag, om man ska förändra någonting. Men vi kan börja i om man inte förändrar någonting. Så Tycker jag ju.
Det känns ju som att man ska förändra någonting.
Jo, men alltså, jag menar, man behöver inte förändra... De behöver inte punkta honom. Det behöver inte nödvändigtvis vara första alternativet. Utan man kan ju göra likt Lugi försökte i kvartsfinalserien förra året. Just det här kring att vara... Alltså, det Elias är absolut bäst på, tycker jag. Det är ju apropå att domdera liksom. Han är ju extremt skicklig på att... ge sig själv tid med bollen, bestämma sitt eget avstånd till försvararna och massa sådana där grejer. Han har ju sina de här små passningsfinterna, rycken, ger sig själv tid, får försvararna att röra på sig. Bara skit i det, bara ut och nita den jäveln. Och att man kör det, och det kan man ju göra i ett 6-0 eller vad som helst. Liksom. Det behöver man inte förändra någonting på. Eller så kan man ju testa ett, alltså om de punkter kommer att Sävehof gå direkt till 7-6. Men
att... det är det som är, det tycker jag är lite för jävligt att de försöken de gör att gå ut.
Ja,
men... Då kommer det bara ett 7-6 på en sekund.
Ja, och det är ju en av mina invändningar, du behöver inte ta nu, men mot 7-6-regeln överhuvudtaget. Folk säger att det är ett bra taktiskt verktyg. Nej, det försämrar ju massa andra taktiska verktyg.
Ja,
mer än vad det, alltså det är bara ett verktyg så att säga. Medan
du plockar bort nästan alla defensiva verktyg.
Men det man kan göra är ju att man kan ju fortsätta, man kan ju spela ett 5-1 och låta sig att spela 7-6. Men man tvingar någon annan än Elias att stå och slå de här crosspassningarna i 60 minuter. För det är just
problemet då är ju så här, då har vi bara William Andersson Moberg som ska ta besluten.
Absolut.
Gud vad dåligt.
Absolut. Men det svåra med och så här, en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger, fem gånger, då gör William Andersson Moberg det otroligt bra. Elias är sån här chippagötter. Han gör det 60 minuter.
12 gånger plus.
Ja, nej, men alltså, han orkar. Han är så skicklig på att våga och orka ta samma beslut hela tiden för att det är det rätta så att säga. Alltså hur ofta i 6-5 ser man inte att han står på vänster nio, skickar inte Sebastian Karlsson för att han ser att ettan är ute. Passningen sitter inte perfekt, ettan hinner ner, får bollen igen, ut till Sebastian Karlsson. För ettan är ju för fan uppe, läget är ju där liksom. Ja. Mm. Och just det är han så jävla bra på. Ja. För det är lätt att ta rätt beslut en gång, två gånger. Det svåra är att kanske våga och orka ta rätt beslut 10 gånger om det är samma beslut så att säga.
Ja, och att han är inte begränsad av, alltså han kan fatta alla beslut, för han har verkligen liksom skottet, inspelet, utspelet, diagonalen. Alltså det finns ingen möjlighet också, som han inte kan ta.
Nej, och en sak som man kan kolla på när man ser honom i hans passningsspel, det är ju inte bara att han ser de här lösningarna, utan det är framförallt som han är så jävla skicklig på, det är hur hårt han passar. Alltså att hans passningar sitter stenhårt i bröstet, vilket gör att den här diagonalpassningen, försvaren hinner inte ner.
Det blir ett läge,
för om du lobbar ut den till kanten, då hinner äta ner och bla 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 liksom.
Och han har nästan ingen anläggningstid.
Nej.
Det har han ju varken när han skjuter eller passar, att han har bollen och sen... Från det att han fattar beslutet till att den är framme är ju väldigt, väldigt kort. Mm. Men nu fastnade vi lite i credden till Elias. Vad är det man ska göra då?
Jag får tolka det du säger. För jag är inne på samma spår. Att liksom, nästan så här, det finns inget sätt.
Det är klart att det inte gör.
Det finns inget sätt att stoppa honom. Så det enda sättet du kan göra är att låta någon annan ta besluten.
Ja.
Alltså
han har uppenbarligen 20 beslut. Han har 12 mål och 6 assist då. Så till, målet ska ju vara att vi låter William Andersson Moberg då försöka ha 10 assist och 10 mål så att säga.
Det jävliga på sätt och vis nu då, om man är någon annan än Sävehof, är ju att de har ju gjort det här i 22 av 26 omgångar eller vad vi pratar om, utan Elias, och ändå kommer trea i serien. Ja. Så de har ju...
Men här handlar det inte om att bli trea. Här handlar det om att bli topp två.
Plus att skillnaden är ju
tvåa,
att...
Eller tvåa, kommer till och med förresten.
Ja, tvåa. Ja. Plus att skillnaden är ju att när han är där, då tittar ju de andra på honom. Det är ju han som ska ta alla besluten. Och de lägena som... Nu har ju han blivit alternativet till det här avsnittet. Men de lägena som William Andersson Moberg tog under när Elias inte är där, är inte nödvändigtvis samma som han tar när Elias är där. Liksom.
Nej, jag håller helt med er. Det är exakt... Jag håller med er helt. Jag ville mest lyfta det som en motpol till att liksom, de har lärt sig att spela utan honom. Men att spela... Hur fan ska man säga?
Med utan
de
honom.
Inte, de, precis, exakt, de har inte lärt sig att spela utan honom när han är på plan.
Precis.
Och det, och det, eller kanske de inte har. Och det skulle jag ju försöka testa nu. Exakt. Då. Inte genom punkt, för det alternativet är borta. Ja. Men på något sätt liksom tvinga någon annan att ta de avgörande besluten. För Sevov, oavsett hur bra William Andersson Moberg är, så är han kanske inte... Han är ingen exceptionell spelare. Utan han är så här, du kan låta honom ta beslut precis som du kan låta vilken annan spelare i handbollsligan ta beslut. Och han kan göra det bra, men han är inte Elias. Och det är liksom den största uspen som Sevov har. Den här jävla färingen.
Mm.
Han måste bort på något sätt för att du ska kunna klå dem.
Ska vi gissa då att Carlén lite tidigare antingen skickar ut Julius Lindskog Andersson eller Jakob Nygren på någon slags fladdrig sned för
natten? Nej, det är min gubbe. Vet du vem min gubbe är just där?
Berätta det så ska jag genast skicka upp honom som avkastfavorit.
Ja, han är kantspelare.
Jaha. Du hatar ju kantspel.
Ja, nej, ja, men inte personen här utan positionen.
Färnebrand
är min gubbe.
Mm.
Han,
ska han
upp? Han ska ut och fladdra. Det är min gissning alltså.
All right, vi får väl se. Vi får väl se. Vad ger vi Ystad för chanser att komma i kapp den här matchserien så sent som nu då? Typ när vi släpper det här avsnittet och sen chansen att... typ vända den.
Det skulle i alla fall förvåna mig oerhört om det blev som det blev i Kristianstad-Hammarby eller Hörnered att det blir liksom, eller nej, Hörnered var dåligt, men Kristianstad-Hammarby då, att det blir en total scenförändring. Jag tror att det kommer bli ett jävla krig i Ystad. Och därför säger jag 50-50, för det är en sån här...
Modigt.
Den här matchen borde gå... Alltså så här, den här matchen borde gå till 5 matcher. Men det kan också vara att Sevov vinner med 29-28 två gånger till.
Exakt.
Eller, och så, det är det jag menar, att det är så jävla jämnt. Jag ser egentligen inte Ystad som favorit i Ystad. Jag tycker det är fan helt jämnt. Möts de här lagen 10 gånger i Ystad så är det 5 vinster var. Det är bara att Sevov får inte vinna nu. Tror jag. Om den här matchserien ska ha någon jävla potential.
Ja, jag började håna det, men jag håller 100% med dig faktiskt. Alltså att Sevov kan vinna, Ystad kan vinna, vem fan vet.
Det är därför vi är, fan starka vi är. Tack till alla våra patreons.
Tack så fan för att ni betalade
tillspänningarna
för att höra tre snubbar bara säga, vem fan vet.
Ja, men vi...
kanske att de må bussresa i kroppen.
Precis.
Det blir nog dåligt.
Mm, ja.
Ja. Nåväl, det om det. Ska vi säga någonting om Championship League?
Nej.
Nej. All right.
Men jag har en liten nugget från Norge.
Mm.
Just det, bra. Norska nuggets gillar vi. Hur många nuggets säljs det varje dag i Norge?
Jag kommer kräva dig på en dansk nugget också. Men den kan du tänka på under tiden du pratar om din norska nugget.
Spännande. Det är så här. Känner ni till Andreas Horst Haugseng?
Nej.
Han spelar i Närbö. Men han värvades av Elverum till den här säsongen. Otrolig mittnia tycker jag. Det är min gubbe i Närbö kan jag säga. Och det är en rekommendation.
Det är numera min gubbe i Närbö.
Ja, vem är din gubbe i Närbö tänkte jag fråga.
Ja, fast, ni måste säga Andreas Haugseng, för att de är 3 stycken. De är 2 bröder och en kusin. Och så farsan som tränare. Så måste säga Andreas Haugseng då. Det räcker inte med Haugseng bara.
Svein Erik har alltid varit min gubbe av dem.
Nej, men jag rekommenderar alla svenska sportchefer att värva honom. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var att han är från Närbö, värvades till Elverum i somras, men valde redan efter typ 3-4 månader att gå tillbaka till Närbö.
Och, på lån?
Nej, utan han blev då tillbaka köpt av Närbö. Men då skrev Elverum, släppte honom för 200 000 kronor. Men så skrev de in en klausul som löd: men om ni möter oss i slutspelet och ni vill att han ska spela, då behöver ni betala 500 000 extra.
Mäktigt.
Mm. Och det...
Och lite fånigt.
Ja, men det är också unheard of på så sätt att alltså en spelare förhindrad av en klausul i en klubb han inte längre tillhör. Det är ju ganska vanligt, i alla fall inom fotbollens värld, att man skriver i klausuler när man lånar ut fotbollsspelare till andra klubbar att man inte får spela mot
han är inte på lån.
Nej, men han tillhör ju alltså inte Elverum. Så ska de då skriva in i avtalet att han inte får spela mot vissa klubbar. Det har ju givetvis då lett till en debatt eftersom de nu möts i semifinalerna. Och det har...
Men det är giltigt eller? För det står i hans, det måste ju stå då i hans kontrakt med Närbö att du får inte spela mot Elverum, då måste vi pröjsa 500 000.
Ja,
alltså, eller var står det här någonstans?
Exakt, det står ju i avtalet mellan Elverum och Närbö då.
Okej. Okay.
Och vilket då, det har lett till, dels har Kolstad varit ute och svingat mot det här och anklagat någon för korruption, jag vet inte riktigt vem.
Men, Kolstad kan för fan bara betala de pengarna.
Ja, exakt.
Så.
Ja, nej men,
av våra 80 miljoner så kan vi ta 500 000 och lägga på
för att... För att ställa till det lite för en konkurrent.
Ja, exakt. Nej, men, och det här då, i och med att de har haft uppehåll precis som vi, så har ju det här varit en stor snackis i flera veckor fram mot de här semifinalerna. Sen gick då förbundet ut kring att det här går liksom emot någon typ av fair play, liksom essensen av idrott, att lag ska ställa upp på lika villkor. Eftersom då inte Elverum äger honom kan inte domdera villkoren kring liksom hur andra lag ska ställa upp och sånt där. Och Närbö hade inte pengarna för att betala för att lösa det här, så de tänkte ställa upp utan honom. Men nu då i lördags, så, eller i fredags kom det ut ett pressmeddelande där från bägge klubbarna där de då berättade att de har kommit överens om att han ska få spela. Sen hur det löste sig, det framgår inte. Och det håller de privat liksom mellan sig. Men det var i alla fall en stor... snackis i Hamburg, Norge, och en liten nugget här. För att jag har aldrig hört talas om det, inte i fotboll eller någon annan idrott, om att liksom klubbar förhindrar spelare som inte tillhör sin egna klubb att spela mot andra spelare och sånt där. Ja, en liten nugget.
Ja, bra nugget faktiskt. Det var intressant. Jag kan fortfarande inte riktigt bestämma vad jag tycker. Jag vet att jag har en solklar åsikt. Jag vet bara inte om den är åt det ena eller andra hållet. Så att jag får återkomma med
det. Det är oerhört sjukt.
Ja, verkligen.
Jag vet att jag står på ett ben. Jag vet bara inte vilket.
Ja, jag måste bara avgöra vilket det är. Men det, för först så tänkte jag så här.
Det är 100% rätt eller 100% fel.
Ja, men om de säljer honom kan de väl få bestämma det. Och sen så bara, nej men vad fan, vad taskigt var det. Ja, skitsamma. Men god nugget, Josef.
Vad är det danska?
Jag vill bara att du berättar att BSV BSH med Ludvig Hallbäck i spetsen och så vidare håller på att oväntat då missa slutspel. Och här kommer då kanske mininuggeten.
Ja,
för vilka är det som kommer ta den? Jo, det är Federica.
Ja, det vet ju inte listarna, men det är ju eventuellt ett av svaren i vårt alla mot alla avsnitt. Så får man själv har man fått ett svar, man har bara inte fått fråga.
Eller tvärtom va, man har fått fråga, så här, frågan är var de kommer ifrån. Så om ni vill ha en upper hand på de andra när ni lyssnar på alla mot alla avsnittet, kolla upp var fan de kommer ifrån.
Ja, exakt.
Federica.
Ja, exakt. Nej, men, och Federica är ju, det är ju en före detta stor klubb. Det är en av, tillsammans med GOG och Kolding, en av de mest vinnande klubbarna i dansk handbollshistoria. Och sen de kom upp för fyra år sedan, så har ju de storsatsat mer eller mindre och värvat Gudmund och Gudmundsson som tränare bland annat och lite sådär Lasse Ballsta från Ystad och Ons och Weiter.
Ja. Oh wow, vilken jävla satsning.
Nej, nej, men
Lasse Ballsta ska vi bygga.
Ja, du säger inte det.
Jävla attityd exakt. På Schelin.
Ja, Lasse Ballsta. Lyssna här. Absolut. Lasse Ballsta.
Vet du vad? Jag gick in och kollade.
Vänster nio förra rundan.
Jag gick in och såg det. Att han gjorde en hel del mål i den matchen. Men visa mig den person som för 2 år sedan Lasse Ballsta sprang runt i handbollsligan tänkte att han kommer lyfta ett lag i danska slutspelet.
Nej, nej, och han spelar egentligen inte framåt. Jag vet inte vad som händer den här matchen. Han är försvarspjäs. Men nej, exakt. Så BSH, Fredericia fick ju oavgjort idag också borta mot QG. Så de har chansen fortfarande i sina egna händer att ta sig tillbaka till semifinaler. För att de är ju som sagt ihop med QG och Kolding en klassikerklubb. Så att, ja, det ska bli spännande att se om de löser. Och jag har också en till liten nugget kring Danmark.
Du skämmer bort oss, Josef.
För det här är en liten tease också. För att Höj, vad har ni på Höj?
Jag har inte ens ett land.
Nej,
precis. Nej. Hade du inte sagt Danmark så hade det varit svårt.
Ja, exakt. Där spelar ju Bo Spelleberg bland annat just nu. Och de har till, inte nästa säsong 24-25 blir det, också värvat Hans Lindberg. Och det görs där en stor satsning som inkluderar en del. Det ryktas bland annat om en svensk just nuvarande landslagsspelare. Ska gå till Höj i den danska andra ligan alltså. På väg uppåt. De storsatsar och betalar bra. Och det ligger ju i utkanten av Köpenhamn. Liksom, så de har ju lite så här socialt att locka med. Så den kan man hålla utkik efter och se vilka de värvar.
Ja, verkligen intressant. Hade det varit för några år sedan hade det ju kunnat vara vilken landslagsspelare som helst, höll jag på att säga. Men nu är ju de svenska landslagsspelarna, som vi har pratat om, några hack upp i hierarkin. Så det är inte så vanligt längre.
Nej.
Men så din nugget är att en landslagsspelare som du inte tänker säga vem det är kanske ska gå till Höj.
Ja, men jag vill inte vara, jag har ju lite...
Men hur mycket landslagsspelare är det egentligen? Är det så här en landskamp 2000?
Är det Josef Pjoll liksom?
B-landslaget
du vet, jag i Kanada Cup. Jag tycker att nuggets var, det var bästa nuggeten först.
3 plus, näst 2 plus, 1 2. Plus, eller?
Josef Pjoll med 5 mål och 3 assist i Canada Cup kanske är på väg till danska.
Nej, det är absolut inte jag. Den här landslagsspelaren, det är...
Är det Thomas Varsamis?
Han är en riktig, riktig landslagsspelare. Sen kommer en del, kanske andra svenska profiler dit också. Men min tease är en riktig, riktig landslagsspelare.
Wow.
Vi får Lasse, säger jag. Ja. Men kul.
Vi får Lasse Ballstad. Mm. Kan det vara han? Nu är vi uppe på en timme någonting, tror jag.
Ja, lite deppigt för Kjell Höglund att han inte kommer runda av den här veckans handbollspodd.
Ja, jag vet vilka det är då.
Charlie kommer lämna samtalet nu när jag presenterar. Men jag tycker det är lite kul. Dels för att jag tycker den här låten är lite bra och lite rolig. Men framförallt så tycker jag att all typ av...
Det här är unikt faktiskt.
Ja, men så här. Hammarby är en förening som man kan säga mycket om. Men att typ skapa grejer runt omkring handbollen är de... Just nu solklar etta på. Och när några fans presenterar den... Här låten om Edvin Aspenbäck, då kommer inte vi hålla oss för goda för att spela den. Gröna vita bröder, finns det läkta krav? Snälla Edvin Aspenbäck, lämna aldrig oss. Han växte upp på landet, en håla in i Vättern, i byn som är så liten att ingen någonsin sett den. Han började kasta bollar i guldkrogshallens mål. Den byggde 69 med ett fundament av stål. Han kom till oss från Norge, vi fick han nästan gratis. Han slaktar i narkoser och han äter en potatis.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.